Mig förutan kan ingenting göra, sa Jesus. Och så börjar han i sitt avskedstal förbereda sina lärjungar för det stora uppdraget. Dessa enkla fiskar, pojkar och tullmän, de har fått en befallning, missionsbefallningen. De ska gå ut och göra världen till hans lärjungar. Och så börjar han förbereda dem i sitt avskedstal. Och han gör det genom en mycket tydlig undervisning om hjälparen, den helige ande. Och han sa, Fadern ska sända honom i mitt namn. Alltså, det är en undervisning om den tredje personen i gudomen, anden. Och det är intressant att se hur Jesus presenterar den helige ande. Du kan till exempel ta dig för att läsa kapitel 15 och 16 i Johannes evangeliet och stryka under varje gång Jesus använder orden han och honom. Han talar inte om en obestämd kraft. Han talar om en person med personliga egenskaper. Han ska komma till er och hjälpa er. Den helige ande. Och innan himmelsfärden, då han lyfts ifrån dem hem till sin far, då säger han följande vid en måltid han håller med sina lärjungar: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes stöpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i helig ande. Det var orden av Jesus själv. Vi kan använda lite olika vokabulär. Bibeln talar om att bli född av anden, fylld av anden, döpt i anden. Studera de uttrycken och låt dem få väcka längtan hos dig. Börja ana vilket rikt liv det finns att leva i tron på Jesus Kristus. Några få dagar därefter ska ni bli döpta i helig ande. Anden har fått många namn i Bibeln. Guds ande. Kärlekens ande. Hjälparen. Den helige ande. Han som är helig och verkar helighet. Och ett underbart namn ger aposteln Petrus honom. Härlighetens ande. Känns det inte tilldragande? Härlighetens ande. Och för att vi små människor i någon mån ska förstå eviga sanningar så använder ju Bibeln ofta symboler. Och tänk vad många symboler vi har för den helige ande. Kommer du spontant att tänka på någon? Duvan. Symbolen för frid och renhet. Andens duva. Och vi har elden. Som förbränner och renar och värmer. Elden, vinden, vilken symbol. Vinden blåser vart det vill. Så är det med var och en som är född av anden. Vattnet, oljan, inseglet. Och det finns flera sådana här symboler. Inseglet, vad är det för någonting? Jo, alltså det är någon som har tryckt på mig sin egen stämpel. Och den stämpeln bekräftar äganderätt. Alla ska se och förstå vem som är min rättmätige ägare. Andens vittnesbörd i mitt liv. Jag kände att jag bara ville läsa några bibelord nu som handlar om vattnet. Elden, vinden, vattnet. Förresten, jag tänkte på det, jag vaknade till lite i natt. Det var några fina officerare från Frälsningsarmén här igår. Från Borås som kom vägen förbi. Och då blev jag påmind på hemresan igår. Om en märklig pingskonferens. Vi hade på Frälsningsarméns gård lite utanför Gränna. Det är ganska många år sedan. Vi hade rest ett 1000-mannatält där. Och hela liksom distriktet i små i södra Sverige var involverat. Många människor. Och jag förstod när de ringde och talade med mig att det var ett andligt skeende på gång i många kårer. Och det var en längtan, en oerhörd längtan efter andens dop, genombrott för andens närvaro på ett starkare sätt. Och så planerade man den här konferensen. Man bad. Jag vet om ledare som i tysthet utan att briljera och tala om det hade dagar i bön och fasta. Och böjde sina knän och grät. Såg alla de här soldaterna framför sig och bad: Herre, kommer din ande över ditt folk. Och jag kände det redan i första mötet på pingstaftons förmiddag. Guds närvaro. Det var som en bara vi sa nu ska vi bedja, var det som en vårbäck som började påla. Och människor talade i tungor. Det var en underbar upplevelse av Guds närvaro. Vet ni vad som hände? Natten på pingstdagen. Då kommer ett gäng bråkmakare. Det här hör också ihop. Jag vill utfärda en varning. Om församlingen får uppleva ett sånt där riktigt skeende av Guds närvaro, då blir det ofta lite oro i den osynliga världen. Det är krafter som går igång. Det där vittnar väl församlingens 2000-åriga historia om. Förföljelsen kommer då det finns något att förfölja. Nåväl, den där natten då vi alla sover gott, så kommer det 20 bråkmakare, de flesta ganska rejält berusade, kommer in där på området och river ner 1000-mannatält. Det var många rep som skars av. Många, många master som flög åt alla håll. Och tidigt på morgonen så är det en ung pojke, 16 år, som är ute och får se det här. Och han får ju panik. Och han springer till divisionschefen, som det hette i Frälsningsarmén. Högste chefen. Där. Kommer in till honom, han ligger och sover. Han bara springer rakt in och är förtvivlad och ropar bara: Pastorn, eller kårchefen, vad han säger. Tältet är nerrivet. Vad ska vi göra? Då reser sig chefen upp som en riktig general, rak i ryggen. Och tittar intensivt på pojken och säger som en riktig stridsman säger: Då får vi bestämma oss snabbt vem som ska avgå med segern. Och inom en kvart är 70 karlar mobiliserade. Och den stora pingstgudstjänsten, högtidsgudstjänsten klockan 10 ska gå av stapeln. Då är tältet rest och allt på sin plats. Och det är ju en väldig känsla som har infunnit sig. Här är det någonting i görningen. Och så börjar vi sjunga Ande du som livet ger. En del säger att karismatisk kristendom och tal om anden, det är masspsykos och att vi jagar upp någonting och sådär. Det var det minsta man gjorde den söndag morgonen. Det var ingen som jagade någonting. Vi bara sjöng ut vår längtan. Ande du som livet ger. Och det var så uppenbart hur någonting tog tag i sången och gav den vingar liksom. Vi bara kände det. Och så går jag fram och ska predika på mitt enkla sätt. Och talar just om 3 av de här symbolerna. Elden, vattnet och vinden. Och jag kommer till att tala om vinden. Och jag citerar hur profeten Hesekiel får uppdraget att ropa: Kom du ande från de 4 väderstrecken och blås liv i alla döda ben och så vidare. Och jag citerade det. Det är ju minst 500 människor som såg det jag berättade nu. Och jag bedömer väldigt många av dem som ytterst trovärdiga. De flesta lever än. Det var vindstilla, det var varmt den där pingstdagen. Bara jag talade ut de här orden om vinden, bönen kom du ande, så såg hela den församlade skaran hur det här väldiga tälttaket sakta började bölja. Det var en upplevelse som är svår att klä i ord. Sen blev det helt stilla, sen kommer det en sån där vind till. Och en till. Och en till. Och jag hörde människor som grät nere i bänkarna. Jag såg människor, trots att det var rest på en grusplan, som föll ner på knä inför Guds ansikte. Vad intressant det är då det bryter igenom för den tillkommande världens kraft. Anden. Elden. Vinden, vattnet. Jag vill läsa några bibelord som talar om vattnet. Vilken symbol för andens liv. Har du varit riktigt törstig någon gång? Tänk vad ofta det står i psalmerna om törst och längtan. Som hjorten skriker efter vattenbäckar. Så längtar min själ efter dig, o Gud. Kan du identifiera dig med ett sånt bibelord? Det är det som händer då Guds ande berör strängar i det innersta. En törst som väcks till liv. Som bara driver små människor mot källflödet. Jag läser från Jesaja. Jesaja kapitel 44. En profetia om välsignelsen som ska komma genom Jesus Kristus. Jesaja 44 och vers 3. Gud säger: för jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Min välsignelse över dina avkomlingar. Kan du ana vad människor kände då den där profetian talades ut och alla sträcker sig framåt? Det ska ske. Jag ska utgjuta min ande. Vatten över dem som törstar. Och så går vi till Johannes evangelium kapitel 7. Ett mycket välkänt bibelord för de flesta. Jag läser kapitel 7, vers 37 till 39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och Johannes är så noga med att vi alla ska förstå vad det är för bild Jesus använder. Så han förklarar: detta sa Jesus om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Nu är Jesus förhärligad. Nu är andens gåva given. Den som törstar ska komma till mig. Det här talade ju Jesus ut på den sista dagen i lövhyddohögtiden. Den största högtiden bland Guds folket. Då man med olika ceremonier påminner varandra om vad Gud har gjort mot sitt folk. Alla löften han har gett. Och så en sak som han gjorde under den där högtiden, det var vattenösningens ceremoni. Då gick man ut till Siloadammen och hämtade vatten. Och så gick man in i staden och hällde över altaret. Medan församlingen sjöng och citerade från Jesaja-boken: man ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källa. Och det här gjorde man för att påminna varandra om hur det hade varit en gång då törsten brände. Så hela folket höll på att förgås ut i öknen. Och man ropar till Gud. Och Mose får befallningen att slå på klippan. Och då den rämnar, då flödar en livsström fram ur den brustna klippan. Har du sjungit salmen någon gång? Klippa du som brast för mig. Alltså vilka bilder vi har i Bibeln. Då frälsar hjärtat brast. Då öppnades porten för andens livsström över mitt liv. Tänk, de sjunger antagligen det här. Jag kan höra sången. Den ekar hela stan. Ni ska ösa vatten. vatten med fröjd och frälsningens källor. Och där går de och bär sina ämbar med vatten och det forsar. Det kanske är så pass så att vattnet strömmar runt fötterna på Jesus. Om du börjar och studera evangelierna på det här sättet, så kommer du att häpna vilken precision det är. Jesus säger på korset, det är fullbordat. Ja, varenda steg han tar under de där 3 åren av hans offentliga tjänst, det är ju en enda vandring för att fullborda vad Gud har lovat och sagt. Det är en sån märklig precision. Och den dagen då de sjunger om frälsningens källa, då de påminner varandra om klippan som brast, som släckte deras törst, då står han där, han som själv är källan, och bara ropar: kom till mig, ni alla som törstar. Och Jesus namnet betyder ju frälsning. De sjunger, ni ska ösa fröjd, ni ska ösa med fröjd ur frälsningens källa. Vilken källa är det? Ja, det är ju Jesus. Och så står han där och säger: kom till mig, ni som törstar. Och så säger han: ur ditt inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är ett alldeles underbart uttryck. Om du får tag i det här flödet och du vågar dricka dig otörstig, då händer det märkliga att källan planteras in i ditt väsens innersta. Och från ditt innersta flödar det. Jag tänker på psalmistens ord: mitt hjärta flödar över av sköna ord. Orkar ni höra lite till? Då tar vi bara en bibeltext till. Det finns så många underbara bibeltexter om vattnet. Tänk vilken brist det är på rent vatten i vår värld. Jag läser från Hesekiel 47. Om tempelkällan. Vill ni höra det? Tempelkällan. Och profeten berättar om hur Gud leder honom. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel. På östra sidan, för husets framsida låg mot öster, och vattnet flöt ner under husets södra sida, söder om altaret. Sedan förde han mig ut genom norra porten och ledde mig fram på en yttre väg till den yttre porten, den som vett åt öster. Där fick jag se vatten välla fram från den södra sidan. Tänk att jag känner bara jag läser det här, så är det någonting som händer med dig. En törst som tar tag i ditt inre. Sedan gick mannen med ett mätsnör i handen ett stycke mot öster och mätte upp 1000 alnar och lät mig gå genom vattnet. Och det räckte mig till vristen. Sedan mätte han upp ytterligare 1000 alnar. Och lät mig där gå genom vattnet. Och det räckte mig till knäna. Ännu en gång mätte han upp 1000 alnar. Och lät mig gå genom vattnet. Som då räckte mig till höfterna. Men det är inte färdigt än. Ytterligare en gång mätte han upp 1000 alnar. Är det någon som sitter och ber nu? Gud, mät upp. Mät upp. Låt mig få smaka en ny dimension. Mätte han upp 1000 alnar. Och nu var det en ström som jag inte kunde gå över. Vattnet gick så högt att man måste simma. Det var en ström som man inte kunde komma över. Han sa till mig: har du sett det, du människobarn? Sedan förde han mig tillbaka upp på flodens strand. När jag kom tillbaka såg jag många träd längs stränderna på båda sidor om floden. Då sa han till mig: detta vatten rinner fram mot den östra delen av landet och flyter ner över hedmarken och sedan ut i havet. Vattnet som bröt fram rinner till havet och vattnet blir där sunt. Det är kraft i tempelkällan. Du kan ju ta havet som det stora världsmänniskohavet idag. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig i stim. Och fiskarna blir där mycket talrika. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt. Och allt får liv där strömmen rinner fram. Fiskare ska stå ut med den från Edgedi ända till Eglaim. Och hela den sträckan ska vara som ett enda fiskeläge. Det ska där finnas fiskar av olika slag och i stor mängd, alldeles som i stora havet. Men gölar och dammar som finns där blir inte sunda, utan ska bara tjäna till saltberedning. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt. För deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. En ström med liv och läkedom. Det finns en del vackra tankar, tycker jag, som man kan ta till sig. Texten börjar med att profeten säger: han förde mig tillbaka till husets ingång. Och där såg jag en källa flyta fram. Var är husets ingång? Jag vet en plats, det är Golgata kors. Försoningens plats. Det där klippan brast. Och jag tror att ska vi som kristenhet i vår tid få uppleva en djupare dimension av den heliga ande, så finns det bara en väg framåt. Och det är vägen tillbaka till Jesus. Han förde mig tillbaka. Jag tror att Gud gör det då längtan tar tag i oss. Han för oss tillbaka och vi får bli heligt nyfrälsta på nytt igen. Han förde mig tillbaka. Och jag kommer riktigt nära korsets fot. Porten. Till den byggnad som han bygger i vår tid. Det byggs ett heligt tempel. Vet ni vad vi får se då? När vi kommer ända fram till porten. Då får vi se att under husets tröskel pålar den här livskällan. Det säger mig att man kanske måste krypa ner och böja sig djupt för att få tag i flödet. Och vad gör man med en tröskel? Den trampar man på, inte sant? Du kanske måste trampa på dig själv och din stolthet och dina förutfattade meningar. Det kanske till och med kan vara så att du måste våga låta dig bli trampad på då andra missförstår din heta längtan. Tillbaka till husets ingång. Kryp ner. Böj dig djupt. Så ska du höra. Här pålar det. Och så går de runt huset. Och får se hur den lilla källan. Plötsligt är en mäktig flod. Och mannen med mätsnöret. Antagligen en bild i gamla testamentet på Jesus själv. Han mäter ut 1000 alnar. Utmanar profeten. Att våga sätta sig i rörelse. Och så är det ännu en gång återigen ytterligare. Jag blir lite rädd ibland när jag möter kristna som har en sån där färdig attityd. Men tänk då mannen med mätsnöret. Då liksom vi är, då han uppenbarar sig för oss, då är det hela tiden ett steg till. Gå med mig, pojken. Gå med mig. 1000 alnar till. Och det leder på ett mycket tydligt sätt fram till en brytpunkt. som är väldigt jobbig för de flesta människor. För vi är nog födda så, mer eller mindre tydligt. Vi har ju kontrollbehov som människor. Vi vill ju kontrollera vår situation. Och nu är det så, det är därför också blir en kamp i många församlingar då vi talar om andens verk. För att det krockar ju med det här att vi ska styra och ställa. Det ska vara på våra villkor och in i våra små mallar. Akta dig du då, vårforsen kommer och bryter fram. Ja, ju mer man läser om andens väg förstår man att det handlar verkligen om att våga dö från sig själv. Eller som Frank Mang sa till mig, du måste ge Guds ande total frihet. Ja, hur sker det? Jo, för profeten hände det följande, han förlorar fotfästet. Vi skryter ju om att vi står stadigt med båda fötterna på marken. Och nu ska vi inte vara dumma och raljera, det är klart vi ska göra det också. Det kan väl vara flera saker som är sanna samtidigt. Men liksom på något sätt, då Guds ande får tag i våra liv, så handlar det om att vi tappar fotfästet. Strömmen tar oss. Många församlingar som behöver vara med om det nu. Och så får han börja ana vilken enorm kraft som finns i den där lilla tempelkällan. Om den får flöda fritt så finns det inga begränsningar. Då den når ut i det stora havet så blir hela havet sunt. Det är ju någonting oerhört, vilka bilder. Och så talar de om läkedom. Om liv. Överflödande liv. Och så en varning. Men gölar och dammar där, de blir inte sunda. De kan bara tjäna till saltberedning. Kan du se en vårfors som bryter fram? Och så finns det en del sådana där kontrollanter som ja, den här vårforsen, den ska vi styra. Och så bygger man en damm för att liksom, det här ska vi ha hand om och det ska vara på våra villkor. Där stannar flödet och friskheten är plötsligt borta och livet. Jag minns hur pappa och mamma sjöng en gammal sång. Så flöda fritt, du underbara källa. Så flöda fritt, du underbara källa. Roligt att du är här, Conny. Från Tidaholm. Tänk vad många gudstjänster du har varit med mig. Och visat den där filmen som du kände att Gud la på ditt hjärta. Som handlar om en liten, liten rännil i Trollhättan. Och plötsligt kommer forsen och brusa fram. Försök kontrollera den du. Ska vi ta några minuter och tacka Gud för den heliga andes liv. Jag Conny, min bror och vän, skulle vilja kom fram hit och led oss i bön och förbön. Kan inte du och din Göran, kan inte ni leda en förbönstund? Så ber vi tillsammans och ber för varandra. Och känner ni att ni vill gå till varann och be, så gör det. Där Guds ande, där är frihet. Vi tar en stund och är i för Gud. Halleluja.